السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يكون رضا إن شاء الله أتفتشت تالا أم الصحابة دسا نوبلا من نيخور سم لسر بورا سمان كومستر دوم سم بورا فار بيلدر إدى تاليب دوم سم يفشاكر أتفت ليكنا. Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa att den som efterliknar ett folk, han är från dem. Och han sa att personen kommer vara med den han älskar. Så vårt mål är att försöka efterlikna profeterna, sändebuden, deras följeslagare, och att älska dem. Och vi hoppas med Allahs nåd och förlåtelse att vi ska vara med dem i nästa liv. Trots att våra gärningar kanske inte har nått ens i närheten av det som de har åstadkommit. Men vi ber Allah Azza wa Jal om hans förlåtelse och hans nåd. För Allah Azza wa Jal är sannoliken förlåtande och barmhärtig. Idag ska vi börja tala om en väldigt mäktig man i islam. Och det är Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Denna rättvise ledare vars islam blev en seger för denna religion. Mannen som shaitan, som djävulen själv var rädd för. Denna mäktige man som styrde muslimerna med en sån otrolig rättvisa. Efter det att han erövrat Persien och de kristnas kungariken, så kom en delegation till honom i Medina och letade efter denna mäktiga ledare som hade gjort dessa erövringar. Och de fann honom liggandes under ett träd, där han sov helt själv och vilade sitt huvud på sina sandaler, utan vapen och utan väktare. Och då så sa den här delegationen ett mycket känt uttalande. De sa: rättvist har du dömt, så säkert kan du sova. Yani, du är en rättvis ledare, du har ingen att vara rädd för, så du kan sova säkert. Du behöver inte ha massa livvakter och soldater som andra ledare som är orättvisa mot sitt folk. Och vi kommer inshallah också nämna just det här med Umars rättvisa. Men det kanske vi tar upp i nästa föreläsning. Vi börjar med att tala om Umar ibn Khattabs släktträd. Vem han var och när han föddes. Och vad han kallades för. Hans smeknamn och titlar. Han är Umar ibn al-Khattab, alltså Umar, son till Khattab. Ibn betyder son. Och Khattab var son till Nufail, som var son till Abdul Uzza, som var son till Riyah, som var son till Abdullah, som var son till Qurrat, som var son till Razzah, som var son till Adi, som var son till Ka'b ibn al-Luway ibn Ghalib al-Qurashi. Så Umar radiyallahu anhu, hans släktträd möts också med profetens släktträd alaihi salam vid den åttonde förfadern, och det är då Ka'b. Umar ibn Khattab har också ett smeknamn. Han kallas för Abu Hafs, pappa till Hafs. Han har också titlar. Han var den första mannen som kallades för Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin. Vad var det man kallade Abu Bakr för? Han var ju också på sätt och vis Amirul Mu'minin. Men vad var hans titel? De kallar honom för Siddiq, någonting annat. Men de kallar honom för Khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En profeten Muhammeds khalifa alaihi wasallam. Umar var den första mannen som fick den här titeln Amirul Mu'minin. Och sen fick också Uthman och Ali denna titel. Och de andra khulafa. Han fick också det här namnet Al-Faruq. Al-Faruq, som kommer från Al-Fariq, Den som separerar mellan ont och gott. Det som skiljer på rätt och fel. Då Umar radiallahu anhu var väldigt stark och beslutsam. En man som alltid stod upp för sanningen och han var inte rädd för någon. Den enda han var rädd för det var Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab föddes år 13 efter elefantåret. Vi sa att profeten Muhammad a.s. föddes elefantåret. Och vilket år var det? Efter Kristus? 571. Och Abu Bakr föddes när? 2 år efter. Och Umar ibn Khattab föddes då 13 år efter. De nämner att Umar var väldigt kraftig. Alltså han var väldigt stark, stor, muskulös. Han hade ett tjockt skägg och han var skallig. Han hade inte mycket hår på huvudet. Vi kommer nu inshallah tala om Umar och hans dygder. Vi vet ju alla som vi har gått igenom att den bästa av sahaba det är Abu Bakr. Och efter Abu Bakr så kommer Umar radiallahu anhu. Och sen kommer Uthman och sen Ali och så vidare. Vi ska nämna lite hadither som inshallah bevisar varför Umar var en sån speciell människa. Och vissa av de här haditherna tog vi upp när vi talade om Abu Bakr. Men vi påminner, för påminnelsen gynnar de troende. Abdullah bin Umar brukade säga att under profeten Muhammeds liv sallallahu alaihi wasallam så sa vi att Abu Bakr var den bästa människan efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen nämnde vi Umar och sen nämnde vi Uthman ibn Affan. Och denna hadith finns i Bukhari. Så under profeten Muhammeds tid när han levde och han var där så sa folk att den bästa av människor är Abu Bakr och sen Umar och sen Uthman. Och det här bevisar att profeten Muhammed a.s. godkände detta. För det var inte tillåtet för honom att godkänna någonting som folk gjorde eller sa om det var fel. Och det var inte heller tillåtet för honom att vara tyst om någonting som var fel i samhället. Så det här var någonting som var utspritt i samhället, att de här tre var de bästa. Och profeten s.a.s. godkände detta. Och denna hadith finns i Bukhari, det råder inget tvivel om detta. Och varför är det så viktigt att diskutera just de här punkterna? Vi har ju sagt förut att det här är en av de största av skiljefrågorna mellan sunni och shia. Eller hur? Där hela, vi sa grunden i shia är att Ali är den bästa människan efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och de säger att då han är bäst är han den som förtjänar att vara ledare efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men så är inte fallet. Utan Abu Bakr var bäst och Abu Bakr var den som förtjänat att vara ledare. Och sen Umar och sen Uthman och sen Ali radiallahu anhu ajma'in. Så vi nämner de här bevisen för att det ska sitta i ert huvud att, de här, att det här är det som är korrekt. Vi finner också att profeten Muhammad a.s. ofta betonade att styret efter honom kommer att vara korrekt. Som i hadith al-Ribad ibn Sariya radiyallahu anhu. Där så sa profeten a.s. håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. Håll fast vid min vägledning och vägledningen av de rätt vägledda kaliferna efter mig. Och så till slutet på hadithen. Och vilka är de rätt vägledda kaliferna efter honom? Det är de här fyra som vi har nämnt. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Och vi nämnde också hadithen där profeten Muhammad a.s. han sa att det profetiska styret kommer att fortsätta 30 år efter mig. Det profetiska styret kommer att fortsätta 30 år efter mig. Och vi nämnde ju att de här fyra khalifernas styre var exakt i 30 år. Så det tyder på att deras styre var i enlighet med det som profeten Muhammad a.s. var på. Namn. Abu Bakr, Umar radiallahu anhu var väldigt stark i sin tro. Och vad som bevisar det här är en väldigt fin hadith där profeten Muhammad alaihissalam fick en dröm. Och profeternas drömmar är sanndrömmar. De är uppenbarelser från Allah subhanahu wa ta'ala. Som Abdullah ibn Abbas sa, ru'ya al-anbiya wahyun. Att profeternas drömmar är uppenbarelser. Och så läste han versen där profeten Abraham sa till sin son Ismail: jag har sett i drömmen att jag ska offra dig. Vilket då var en beordring. Att han bara såg det i drömmen var en beordring på att han skulle göra det. Så profeternas drömmar är sanna. De får inga mardrömmar. Utan det är uppenbarelser från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vad var det profeten Muhammad alaihissalam såg i den här drömmen? Jo, han sa: jag fick se folk framför mig som hade qumus. De hade på sig som skjortor. Vissa var upp till bröstet. Och vissa var längre ner. Och sen så fick jag se Omar som hade en så lång kamis på sig att den släpade i marken efter honom. Och då så sa man: ja Rasulullah, hur tolkar du den här drömmen? Och då så sa han: jag tolkar det med religionen. Ett din. Vad betyder den här hadithen? Jo, kläderna i den här drömmen symboliserar personernas religion. Hur starka de var i sin religion. Och de lärda säger att likheten mellan kläder och religion, och den här likheten finns kvar fram tills idag, och det är jätteviktigt, vi har talat om det här förut, det här med drömtydning, att det är en kunskap som man kan lära sig, att Allah visar de troende sanndrömmar, och det är ett av domedagens tecken att de troende kommer att få mycket sanndrömmar. Och det är då en kunskap man kan lära sig där Allah visar de troende liknelser som symboliserar någonting. Eller Allah visar folk vad som kommer att hända utan liknelse. Och det kan vara någonting som kommer att hända, någonting som händer eller någonting som är. Så i den här drömmen så såg profeten Muhammad alaihissalam folk ha på sig kläder. Vissa var längre än andra. Och kläderna symboliserade hur starka de var i sin religion. Och då säger de lärda, varför? För att klädernas uppgift är att skydda människan från kyla eller värme. Skydda kroppen från kyla eller värme. Och att täcka och dölja människans aura. Människans privata delar. Och för att vara vackra. Och religionen har samma uppgift. Fast i nästa liv. Och i detta liv också. Att religionen täcker din själ. Ditt hjärta. Och gör den vacker. Och skydda den från det som är fel och det som är dåligt. Och i nästa liv kommer din religion att skydda dig från helvetet. Så ju starkare religion, ju starkare skydd från helvetet. Och därför säger Allah i Koranen: وَلِبَاسُ التَّقْوَ ذَلِكَ خَيْرٌ. Att de bästa av kläder är taqwa. Att täcka sig med Guds fruktan. Det är den bästa klädseln man kan ha. Att täcka sitt hjärta och täcka sin tro med en stark iman, med Guds fruktan. Så Umar radiallahu anhu hade så mycket tro, så stark tro, att han släpade den efter sig. Och här säger Imam al-Nawawi i förklaringen på den här hadithen att de som tyder drömmar, de säger att kamis, alltså skjorta i drömmen, symboliserar religionen. Och att han släpar skjortan efter sig symboliserar de vackra spår hans religion och goda styre över muslimerna kommer att lämna efter sig då han har gått bort, som folk borde följa. Yani om du drar kläderna i marken, de lämnar ett spår efter sig, eller hur? Eller hur? Och samma sak med Omar. När han drog kläderna efter sig i drömmen så lämnade också ett spår efter sig. Yani hans religion lämnade ett spår efter sig i den här umman som vi ska följa. Hans styre, när han styrde över muslimerna, var från de bästa av styren. Och vi lever kvar i det goda av hans styre fram tills idag. Så den här hadithen bevisar hur otroligt stark Omar var i sin tro jämfört med andra människor. Och som sagt var, det här är någonting man kan ha i åtanke. Att om man ser sig själv i drömmen till exempel med jättelånga, jätterena och fina kläder, så symboliserar det inshallah att du har en bra och stark religion. Kläderna är rena, inshallah din religion är ren. Men om däremot kläderna är korta, smutsiga, fula och så vidare, så kan det symbolisera att du har problem med din tro. Och sen kan ibland drömmar också ha andra betydelser. Som till exempel kläder kan också symbolisera en kvinna. Och för mannen kan det för kvinna kan det symbolisera en man. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Som Allah säger att kvinnan är mannens kläder och mannen är kvinnans kläder. Det vill säga, de makarna hjälper varandra, stöttar varandra och skyddar varandra. De avslöjar inte varandras brister, precis som kläder skyddar kroppen. Omar hade också väldigt mycket kunskap. Han var en av islams kunnigaste människor. Om inte den kunnigaste människan efter profeten alaihissalam och Abu Bakr. Och vad som bevisar det här är också en till dröm. Som också finns berättad i Bukhari och i Muslim. Och det är en hadith som berättas av Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Och Abdullah bin Umar, han var ju Umar bin Khattabs son. Som också är en av de bästa av sahaba. Han berättar i den här drömmen att profeten Muhammad alaihissalam, han sa: medan jag sov så fick jag en dröm. Och i drömmen fick jag ta emot en skål med mjölk. Och jag drack så mycket av den här mjölken tills det började komma ut parfym under naglarna. Och sedan gav jag det som var kvar i skålen till Omar. Och då så sa man: ja Rasulullah, hur tolkar du den här drömmen? Och då så sa han: kunskap. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Så mjölk i drömmen symboliserar kunskap och symboliserar också el-fitra, det naturliga tillståndet i människan. För det nämns ju också i vissa hadither att profeten al-Islam fick välja mellan alkohol, vatten och mjölk i drömmen. Och han valde mjölken. Så mjölken kan symbolisera el-fitra och det kan symbolisera kunskap. Här drack profeten al-Islam så mycket mjölk att det började rinna ut parfym under naglarna. Och det här bevisar att ingen kommer att få så mycket kunskap som profeten Muhammed fick alaihissalam. Och sen gav han det som var kvar i skålen till Omar radiyallahu anhu. Och vissa lärde nämner här att den här kunskapen är kunskapen om Koranen och Sunnan. Och kunskapen om hur man ska styra muslimerna. För att Omar radiyallahu anhu styrde muslimerna längre än Abu Bakr. Och under hans styre han utfärdade så otroligt mycket saker. Och under hans styre så var det väldigt stabilt i den muslimska umman. Som vi kommer att tala om senare. Att Umar radiyallahu anhu, han var som en fort. Han var en låst port mellan den lugna tiden och de problem som skulle komma i den muslimska umman. Och det var det som kom när han dog. Då började fitan. Då började prövningarna komma i den muslimska umman. Och man dödade Uthman, och man dödade Ali och Hussein och så vidare. Fram tills idag. Men det var stabilt på Omars tid, radiyallahu anhu. Så det här bevisar att Omar hade otroligt mycket kunskap. Abdullah ibn Mas'ud sa också, om man skulle väga Omar ibn Khattabs kunskap med resten av muslimernas kunskap, och det här var på Omars tid efter Abu Bakr, så skulle Omars kunskap väga tyngre än alla andra människor. Hans kunskap för sig själv skulle väga tyngre än alla andra muslimers kunskap. Och de brukar säga att när Omar dog så dog 9/10 av kunskapen. För han besatt så otroligt mycket kunskap. Omar radiyallahu anhu var också en person som var mulham. Mulham betyder en person som talar med inspiration. Att Allah subhanahu wa ta'ala ger honom framgång och hjälper honom i att säga det som är rätt. I att tro det som är rätt. Och det berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: i de samfund som levde före oss, det vill säga Bani Israel, judarna, så fanns det folk som var muhaddathun. Yani folk som talade av inspiration trots att de inte var profeter. Och om det fanns någon sådan människa i min umma, så skulle det vara Umar al-Khattab. Och denna hadith finns i Bukhari. Yani i Bani Israel, de tidigare samfunden, så fanns det folk som var muhaddathun, som Allah lät tala sanningens ord med hjälp av inspiration och med hjälp av änglar. Om det skulle finnas någon sådan person i våran umma, så skulle det vara Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Och det berättas också att profeten Muhammad alaihissalam, han sa att Allah har satt sanningen på Umars tunga och i Umars hjärta. Och denna hadith finns i Tirmidhi. Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar wa ala qalbi Umar. Allah har satt sanningen på Umars tunga och hans hjärta. Och vissa av salaf sa att änglar talar genom Umar radiyallahu anhu. Och därför nämns det också, som Abdullah bin Umar säger, att aldrig, det fanns inte någon gång där folk tvistade i en fråga och Umar kom med sin åsikt, förutom att Koranen kom ner och stärkte det som Umar hade sagt. Varenda gång. När folk hade olika åsikter och Umar sa det här är det som är rätt, det här tror jag är korrekt, så kom Koranen ner och stöttade det som Umar hade sagt radiyallahu anhu. Vi ska nämna lite exempel. Till exempel så sa Umar radiyallahu anhu till profeten Muhammad alayhi salam: varför ska vi inte be bakom maqam al-Ibrahim? Bredvid Kaaba i Mekka, den heliga moskén i Mekka, finns en sten där profeten Abraham stod på när han byggde den här heliga moskén. Och den här stenen kallas för Maqam Ibrahim. Ni kanske har sett den. Idag är den inglasad i en slags kupol. Så Umar föreslog att man skulle be bakom den här maqam. Och då kom Koranen ner att vi ska ta Ibrahims maqam till en böneplats. Men Umar föreslog, Allah sände ner uppenbarelse i enlighet med det som Umar hade sagt. Vi finner också versen om hijab, att kvinnorna skulle täcka sig. Den kom också ner för att Umar radiyallahu anhu föreslog det. Han sa: ja Rasulullah, alla människor pratar med dina fruar, alltså bra och dåliga människor, se åt dem att täcka sig. Och då sände Allah ner versen om hijab. Vi finner också ett till exempel. Det var när profetens fruar hade blivit svartsjuka. Och det är något som händer. Och då så sa Umar till profetens fruar alaihissalatu wassalam: kanske Allah kommer att göra så att profeten skiljer sig med er och han kommer ge honom bättre kvinnor än er. Och då sände Allah ner en vers som är exakt likadan. Exakt med de här orden. En till sak var då i början av islam så bad de över hycklarna, al-munafiqun. Men Umar han sa nej, hur kan du be över de här människorna? Och då sände Allah ner verser som förbjöd att man ber över hycklarna. Och en sista sak som också nämns, och det finns flera saker men det här är bara några, är alkohol. Hur Umar önskade att alkohol skulle bli förbjudet. Han önskade att Allah skulle sända ner en vers och han bad Allah att klargöra saker och ting beträffande alkohol. Och då sände Allah ner den första versen som säger att alkohol och spel finns det lite nytta i, men skadan är större. Än är det bättre att inte dricka. Så han bad Allah att sända ner en vers där han tydliggör alkohol återigen. Och då sände Allah ner versen som förbjuder att man kommer till bönen i ett berusat tillstånd. Så innan bönen så brukar man ropa ut att ingen får komma påverkad till bönen. Och sen Umar var inte nöjd och sände ner, eller han bad Allah Azza wa Jal återigen att sända ner en vers som klargör saker gällande alkohol. Och då sände Allah ner den sista versen som förbjuder alkohol i surat al-Ma'ida. Så det här är några saker där Umar radiallahu anhu fick en tawfiq från Allah subhanahu wa ta'ala. En annan sak som visar hur unik Umar är och hur stark han var i sin religion, det var att han var väldigt, väldigt allvarlig och stark. Och folk brukar vara rädda för honom, för han skojade inte. Han var seriös när det kom till religionen. Så seriös att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa om shaitan: om djävulen ser dig komma på en väg, så tar han en annan väg. Det här är någonting väldigt ovanligt. Djävulen själv, shayatin, om de ser Omar på en väg, så är de så rädda för honom att de tar en annan väg. Och den här hadith visar också i Bukhari, vilket bevisar hur otroligt stark han var. Och den bevisar också generellt att ju starkare man är, ju räddare blir shaitan för den här människan. Ju närmare du är till Allah, ju närmare, ju mer skydd kommer du få från Allah subhanahu wa ta'ala. Och jag hörde en intressant berättelse häromdagen. En person i den här tiden läste Koran på en jinn, eller på en människa som var besatt av en jinn. Och han läste bara ayatul kursi, ingenting annat. Typ en timme nästan, ayatul kursi om och om och om igen. Så den här jinnen plågades och började tala. Och han sa typ: har du ingenting annat än den här versen? Det finns ingenting som skadar oss jinner så mycket som tawhid. Alltså shayatin. Ingenting är så skadligt mot oss som tawhid. Och från ingenstans så säger den här jinnen att det finns en man som heter Bimbaz, som alla jinner på den arabiska halvön är rädda för. Alla jinner på den arabiska halvön är rädda för den här mannen. Från ingenstans, sa den här jinnen det uttalandet. Men varför? För han var en man som fruktade Allah subhanahu wa ta'ala. Så jinnerna var också rädda för honom. Men självklart, ingenting går att likna med Umar radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu älskade också profeten Muhammad alaihissalatu wassalam otroligt mycket. Så mycket som man ska. Och man ska älska profeten Muhammad alaihissalatu wassalam mer än alla andra människor. Mer än sig själv, sina barn, sina fruar. Den man ska älska mest av allt är Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen ska man älska hans profet alaihissalatu wassalam. Det berättas att en gång så höll profeten Muhammad alaihissalatu wassalam Umar i handen. Och Umar, han sa: ja Rasulullah, wallahi, jag älskar dig mer än allting förutom mig själv. Men han visste inte. Och då så sa profeten alaihissalam: nej, ja Umar, inte än, tills jag är mer kär till dig än allting annat. Yani, nej Umar, du har inte nått full tro tills det att jag är mer kär hos dig än allting annat. Och då så ändrade Umar direkt på sig och sa: ja Rasulullah, nu wallahi är du mer kär till mig än allting annat. Och då så sa profeten alaihissalam: al-an ya Umar, yani, nu har du fått den här fulla tron. Och denna hadith finns också i Bukhari. Så Umar radiallahu anhu älskade profeten Muhammad alaihissalatu wassalam mer än allting annat. Och det här är en skyldighet till alla muslimer, att de ska älska profeten alaihissalam mer än sig själva, sina barn, sin familj. Så som han sa i hadithen, att ingen av er är en sann troende tills det att jag är mer kär till honom än hans familj, hans barn och sig själv och alla andra människor. Det här är ett sant tecken på kärlek, på iman, på tro. Och den här tron, eller den här grenen av tro, att älska profeten Muhammad alaihissalatu wassalam, det är inte bara någonting man kan komma och påstå och säga: men jag älskar profeten Muhammad alaihissalatu wassalam mer än allting. Det är många som gör det, många påstår. Men vad är beviset? Hur kan en person bevisa att han älskar profeten Muhammad alaihissalam mer än alla andra människor? Är det någon som vet? Att följa honom. Att ge honom företräde till det man själv tycker. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Säg om ni verkligen älskar Allah, alltså säg Muhammed till folket, om ni verkligen älskar Allah så följ då mig. Då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synd. Så beviset på att man älskar Allah och hans profet är att man ger dem företräde. Att man ger företräde till Allah och hans profet framför det som man själv vill och det som man själv tycker. Ja. Vi ska nu nämna lite bevis på att Omar är garanterad paradiset. Och vi sa ju generellt att alla sahaba är garanterade paradiset. Eller hur? Men det finns ju också vissa sahaba där det har nämnts specifikt att de här människorna är lovade paradiset. Och vi nämnde ju i de förra lektionerna om Abu Bakr. En av de haditherna som vi nämnde var hadith Abu Musa radiyallahu anhu. Där profeten Muhammad a.s. satt i en trädgård som var omgiven av en mur. Och han satt där tillsammans med Abu Musa. Och det knackade på porten, ingången in till den här trädgården. Och då så sa profeten a.s. öppna porten och ge honom de glada nyheterna om att han ska till paradiset. För Allah hade uppenbarat till profeten vem som skulle komma. Så när Abu Musa öppnade dörren så såg han att det var Abu Bakr. Och han sa till honom, abshir, glada nyheter. Profeten a.s. lovar dig eller garanterar dig paradiset. Och då så tackade Abu Bakr Allah, alhamdulillah. Och sen efter ett tag så knackade på dörren igen. Och då så sa profeten a.s. till Abu Musa återigen, öppna och ge honom de glada nyheterna om att han ska till paradiset. Och när han öppnade så var det Omar radiyallahu anhu som också fick den här glada nyheten och tackade Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen återigen knackade på porten och profeten al-Islam sa, öppna till honom och ge honom den glada nyheten om att han ska till paradiset på grund av en motgång som kommer att drabba honom. Och när han öppnade så var det Uthman radiyallahu anhu. Och när han berättade så sa Uthman, alhamdulillah, wallah al-musta'an. Yani, alhamdulillah att jag ska till Jannah, men typ må Allah hjälpa mig i dessa motgångar som kommer att drabba mig. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Så ett klart och tydligt bevis på att Abu Bakr, Umar och Uthman är i paradiset. Nah. En annan hadith som också nämns i Bukhari är hadith Abi Huraira radiyallahu anhu. Och det är också en sann dröm där profeten Muhammad a.s. drömde och han sa, jag såg mig själv i paradiset. Och i paradiset såg jag ett slott. Och i vissa hadither ett slott av guld. Och vid det här slottet så såg jag en kvinna som gjorde wudu. Som tvagade sig, hon tvättade sig bredvid det här slottet. Så jag sa till änglarna som var där, vem slott är det här? Och då så sa de, det är Omars slott. Och i vissa hadither, han sa, vem slott är det här? Och då så sa de, det är ett slott som tillhör en av ungdomarna från Quraysh. Och då så sa profeten, jag är en av ungdomarna från Quraysh. Och då så sa de, nej, det här slottet tillhör Omar radiyallahu anhu. Och då så sa profeten al-Islam, när änglarna sa till mig att det här slottet tillhör Omar, så vände jag mig bort. Alltså jag vände mig bort från den här kvinnan som stod framför mig och tvättade sig. För jag vet, Omar, hur svartsjuk du kan vara. Alltså att det här var en av dina kvinnor. Och jag vill inte kolla på henne på grund av att jag känner till din svartsjuka. Och när profeten al-Islam sa det här så började Omar att gråta. Och han sa, ja Rasulullah, kan någon människa vara svartsjuk mot dig? Det går inte. Mot dig, ja Rasulullah, det går inte. Så han... Och det sägs att han grät av glädje att han skulle få det här slottet i paradiset. Eller av längtan. Och det sägs också att han sa, ja Rasulullah, är det på grund av någon annan än dig som Allah har väglett mig och upphöjt mig? Ja, om det inte vore för dig, jag skulle inte vara vägledd. Eller Allah skulle inte ha gett mig den här positionen överhuvudtaget. En till hadith som bevisar att inte bara att han är i paradiset utan att han är också martyr. Och martyren är ju i paradiset. Och det är hadithen om berget Uhud som vi också har berättat. Den dagen då profeten Muhammad alaihissalam gick upp på berget av Uhud tillsammans med Abu Bakr, Umar och Uthman. Och berget skakade till. Och då så stampade profeten Muhammad alaihissalam med foten ner i berget. Och han sa, uskun, stå still Uhud, för på dig står det en siddiq och två martyrer. Och siddiq, det var Abu Bakr, och två martyrer, det var Umar och Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Abu Sa'id berättar också att Rasulullah alaihissalam, han sa att de som har de högsta av positioner i paradiset är de som kan ses, deras positioner och nivåer kan ses på ett avstånd som en av er kollar upp mot en stjärna. Och så sa han att Abu Bakr och Umar är från de bästa av dessa. Yani, Jannah har tusentals positioner och nivåer. Och mellan varje nivå är det som att kolla upp mot en stjärna i himlen. Yani, nästa nivå är som att kolla upp mot en stjärna i himlen. Och de bästa och högsta av dessa nivåer kommer att ges till Abu Bakr och Umar radiyallahu anhu. Och den hadithen finns i Tirmidhi och den är sahih. Profeten Muhammad alaihissalam älskade också Umar otroligt mycket. Vi nämnde tidigare hadithen om Abu Bakr. Då man frågade profeten alaihissalam, vem älskar du mest av alla människor? Vad svarade han då? Aisha radiyallahu anha. Och man sa, vem kommer sen? Eller vem älskar du mest av männen? Vad sa han? Hennes far. Och sen? Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Så här finner man att Umar kommer på tredje plats. Och man frågade också Ali den här frågan. Vem är den bästa av människor? Alis son, som heter Mohammed, frågade Ali, vem är den bästa av människor? Och då så sa Ali att det är Abu Bakr, yani efter profeten Mohammed a.s. Vem kommer sen? Då så sa han Umar. Och jag var rädd för att säga, kommer Uthman efter honom? Så jag sa, är det du som kommer efter honom? Och då så sa Ali, jag är bara en man från muslimerna. Alltså jag är ingen speciell människa. Och den hadithen finns också i Bukhari. Vi har också talat om de här haditherna som tyder på att Abu Bakr och Umar tillsammans är också väldigt unika. Eller hur? Minns ni dem? Hadithen där profeten Muhammad alaihissalam, han sa, följ de två som kommer efter mig, Abu Bakr och Umar. Ni följ dessa två som kommer komma efter mig, Abu Bakr och Umar. Och han sa också, så länge folket lyder Abu Bakr och Umar så kommer de att vägledas. Och dessa hadither är alla autentiska. Så jag avslutar med att nämna några fina ord från sahaba. Vad sahaba sa om Umar radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa att det var endast efter det att Umar blivit muslim som muslimerna blev starka. Det var endast efter det att Umar konverterade till islam som muslimerna fick styrka och ära. Al-Izza kom till muslimerna. Och han sa också att Umars islam var en erövring, en feth. Det var en erövring för den här religionen. Hans hijra, hans utvandring var en seger. Hans styre över muslimerna var en nåd. Och det fanns en tid där vi inte kunde be framför Kaaba. Tills det att Umar blev muslim. Och när han blev muslim så stred han för att vi skulle få be framför Kaaba tills vi fick det. Yani folket i Mekka, som jag säkert har läst i Sira, var väldigt förtryckta och svaga. Och Umar radiyallahu anhu, som vi kommer nämna i nästa lektion, Han var en av Mekkas mäktigaste personer. Han var den som var som en sefir, som en slags ambassadör. När folk från andra städer och länder kom till Mekka för att möta en högt uppsatt person, så fick de möta Umar ibn Khattab innan han blev muslim. Och Umar var otroligt stark, som vi sa. Och han var en av dem som hatade islam mest av alla. Han var en av islams största fiender. Men sen Allah subhanahu wa ta'ala valde att han skulle bli vägledd. Profeten Muhammad a.s. gjorde dua att Allah skulle ära islam med en av de två Umar. Så Allah subhanahu wa ta'ala vägledde honom. Och när han blev muslim så var han beredd att offra allting. Sin styrka och sin makt och allting. Och alhamdulillah, muslimerna fick den här säkerheten att de kunde be bredvid Kaaba utan att bli torterade eller förföljda och misshandlade. Och Ibn Abbas sa också att Umar ibn Khattab var den första mannen som visade sin islam öppet. Folk var försiktiga med sin islam. Självklart förutom profeten Muhammad a.s. Men av sahaba så hade folk en väldigt låg profil. Men Umar, han var öppen med sin islam. Han var inte rädd för någon. Bara rädd för Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är några dygder beträffande Umar radiyallahu anhu. Vi kommer inshallah nästa lektion tala om hur han blev muslim, hur mycket han fruktade Allah subhanahu wa ta'ala, hans zuhud, och kanske också gå in på några av de viktigaste av saker som han utförde under sitt styre. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.